Tack för den sången. Sven Almqvist heter jag och har förmånen att få vara i varma Skåne. 12 grader 1 november. Uppe i Sigtuna där jag kommer från har vi minus 22. Nej, det har vi inte. Men det är härligt att få vara i de här varma breddgraderna. Jag förstår att många vill bo i Skåne. Tack för förmånen att, vad var det du sa, femte gången? Är det så? Ja, tack för att jag fick komma den här gången också i de här speciella tiderna. När vår son Amos föddes för några år sedan nu då, så valde min fru att gå på Svenska kyrkans barntimmar. För hon tänkte så här, jag skulle så gärna vilja lära känna människor som inte har upptäckt tron än. Så hon gick då med Amos på, i Svenska kyrkans barntimmar. Där var det väldigt många som kom ifrån både olika håll och kanter. Och hon lärde känna en kvinna där som heter Nina, som hade en dotter. Och genom åren så har det blivit goda vänner till oss. Men Nina var inte troende på något sätt och hade ingen som helst liksom begrepp om Gud och det. Men det visade sig att det utspann sig en gemenskap och en vänskap. Och vid ett tillfälle berättade min fru, så var Anna-Karin då som hon hette, och Nina inne på ICA. Stormarknad ICA och handlade, och de kom i djupt samtal. För Nina hade upptäckt att Anna-Karin, då, min fru, var varmt troende och väldigt förvånad över hur kan man vara så sund som du var troende. Det gick inte riktigt ihop, men hon tyckte det var spännande. Och så plötsligt så öppnade sig Nina för min fru, och så började hon berätta om att för några år sedan så fick vi tvillingar, två pojkar. Men den ena pojken dog när han var 8 månader gammal, och några veckor senare så dog den andra pojken. Och det var någon immunsjukdom. Och så berättade Nina, jag har sökt, var är de någonstans nu? För jag har känt att de finns ju någonstans. Och det berättade då att Nina, jag har sökt bland seanser, jag har sökt bland de som kan tala med döda och så vidare. Och Anna-Karin stannade till i ICA och berättade, jag ska berätta för dig vad de är. Och så började Anna-Karin berätta att de är hos Gud nu. Är det säkert? Är de där? Ja, de är hos Gud nu. Och så kunde min fru berätta lite vad Bibeln säger. Och det slutade med att de stod och grät där på ICA. Och folk undrade ju vad som hände mitt där. Men hon fick första gången höra vad det egentligen är och vad som händer med de döda. I det här fallet var det två tvillingpojkar, 8 månader gamla. Sen har resan gått och Nina har upptäckt vem Jesus är, och vi ber fortfarande att hennes man ska upptäcka det. Och det är ganska spännande att vi har fått en relation med detta. Var är de döda? Det här har varit Alla helgonhelgen. Idag är det Alla själars söndag, och det finns ju olika traditioner runt detta. Men hur vi än vrider och vänder på det, och i Sigtuna där jag bor, där har vi ett bönecenter ett stenkast ifrån. Vi hyr in oss i Svenska kyrkans lokaler. Den kyrka som vi, och den kyrkogård som vi faktiskt har vår bönesamling på, den är ända tillbaka till 1008. Och den stora kyrkobyggnaden som är bredvid där, Mariakyrkan heter den, den har varit aktiv sedan 1247. Man har firat nattvard, eller mässa kallar man det för, nattvard i 750 år varje vecka. Det är lite längre än här, tror jag faktiskt. Så alltså, vad jag säger är det, att på den här kyrkogården finns det gamla gravar. Och en helg som dessa så fylls ju kyrkogården lite speciellt. Jag vet att det är speciella tider nu, men ljusen och ljusspelet är fantastiskt. Det är mera levande på kyrkogården de här helgen än antal döda. Det är ju märkligt. Och så finns frågan hos både troende och icke-troende. Var är de döda nu? Vad är deras själar? Vad är de? Är det bara mull? Har det blivit blomjord av allt sammans? Är det allt? Eller är det mer? Frågorna är verkligen legitima. Och det finns någon som vet allt detta och som har berättat. En som själv klev ner in i döden och upp ur graven. Hans namn är Jesus Kristus. Han vet vad han talar om, han som är Guds son. Det är därför vi har kyrkor och kapell av alla dess slag. Och du som finns på nätet och du som finns här. Vi behöver påminna oss om, vi är inte de första som undrar de här frågorna. Var är de döda nu? Det ska jag berätta om vad Jesus säger. Han som faktiskt har smakat den och besegrat döden. Inte för sin egen skull, utan för vår skull. Med honom kan vi dö. Med honom kan vi besegra döden. Och du som lyssnar, du kan få vara med om att besegra döden. Det är det starka budskapet vi har här i kyrkan här i Hässleholm. Och egentligen alla kristna kyrkor över hela världen. Följ med mig till Lukas. Så ska vi läsa Bibeln tillsammans. Lukas 16. Som sagt var, välkommen upp till Sigtuna. Vi arbetar där med ett bönecenter och jag skriver också en del. Vi har också en bibelskola på nätet som heter bibelskolaforalla.se. Och du som är intresserad av att lyssna på undervisning, vi kanske förmodligen är en av Sveriges största bibelskolor på nätet. Gå in och titta på det, så ska du få se lite vilken skattkammare som finns där. bibelskolaforalla.se. Lukas 16. Det är Jesus som berättar detta. Han svarar på frågan och jag ska beskriva vad han säger. Vi läser först texten tillsammans och sen så ska jag öppna lite skriften för dig så gott jag kan. Det var en rik man, vers 19. Det här är, tror jag, ingen liknelse. Aldrig någonsin använde Jesus namn när han berättar liknelser. Nu nämner han ett namn, vilket tyder på att det här är en sann berättelse. Inte en fiktiv. Jesus är inte den som håller på med fantasiberättelser. Lyssna. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från en rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravden i Sheol Hades, i dödsriket. Grundtexten säger i dödsriket, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det så att det är satt en stort gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till mina fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till plågornas plats. Men Abraham sa: de har Moses och profeterna, då ska jag lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa: lyssnar de inte till Moses och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Fader, jag ber att du genom din ande öppnar våra hjärtan och sinnen. Även hos den som ännu inte känner dig, Gud. Precis som Nina, som inte kände dig, men som fick höra vad skriften, Moses och profeterna, vad skriften faktiskt säger. Och trons ögon öppnades. Låt det ske här denna söndag. Här berättar Jesus en berättelse, en sann berättelse. Och han visar egentligen 2 extrema människor. Han visar det där rikedomen, lyxen. Hur många, om jag skulle gå ut och fråga här i Hässleholms gator, hur många vill leva i lyx och fest varje dag? Ganska många skulle räcka upp handen faktiskt. Och så berättar han att det vi tycker är livskvalitet, rikedom och lyx och framgång. Och så tar han det som det optimala och så jämför han det med egentligen en väldigt fattig och svag människa som till och med levde som förnedring. Att hundarna slickade han så. Alltså han visar kontrasten. Och så säger han, skulle vi fråga folk, gemene man här, vem av de här två har bäst position, så skulle alla säga det. Det är ju den mannen i lyx förstås. Gud hade sagt, Lazarus är en bättre position. För han har upptäckt riket, den sanna rikedomen. Det är inte därför att han var fattig som han tillhörde Gud. Utan han hade gett sitt liv i Guds händer. Och han hade förstått att efter döden fortsätter existensen. Och det gäller att ha rätt ställt med Gud. Och så berättar Jesus att Lazarus dog. Och så berättar Jesus att när Lazarus dog så var änglarna där och hjälpte honom in i det som kallades för Abrahams sköte. Abraham, vet det, det är trons fader i Bibeln. Den plats där trons folk hamnar. Dem som har lagt sitt liv i Guds händer. Abrahams sköte eller Abrahams plats. Och så änglarna, vet du om en sak? En del säger så här, Sven, vad ska hända? Vi lever i coronatid. Jag har själv varit med på begravningar. När nära och kära har faktiskt fått flytta hem på grund av detta. Jag kan bara berätta, jag har själv faktiskt haft corona. Jag hade det i mars. Jag hade 40 graders feber i en vecka. Hur många har haft 40 graders feber här? Får jag säga, upp i din hand. Gud har sett din hand. Gud välsigna dig. En dag är lite speciellt. Två dagar är jättejobbigt. En hel vecka, det är inte så roligt i min ålder. Efter fem dagar ringer min fru sjukvårdsupplysning. Hon skulle ha gjort det 3 dagar innan, jag hört någon säga. Men hon gjorde det, jag vet inte om hon... Ja, så var det i alla fall. Och så säger sjukvårdsupplysningen, han måste kontakta läkare. Läkaren, kristen broder, jag ringer upp honom och han säger, Sven, kan du andas? Jag kan andas bra, men jag har otroligt ont i kroppen. Var hemma, jag låg isolerad. På kvällen så samlas ett bönegäng i Sigtuna och ska be för mig klockan 22. Jag ligger halvomtöcknad. Klockan 22.00 sveper en svag bris in i mitt rum och jag blir fullkomligt frisk. Jag går ner till min fru och säger, det har hänt någonting. Ja, men vi har ju bett för dig, säger hon. Jag var så dålig, jag inte ens kom ihåg det. Dagen efter, jag sover en natt för första gången på en vecka nästan. Jättegott. Vaknar helt frisk, ringer läkaren och berättar detta. Han säger, vad är det här, sa jag till läkaren. Det är ett under, det är ett Guds under, sa han. Och jag säger till läkaren, prata inte med mig som kristen nu, prata som läkare. Finns det som kallas spontant helande? Ja, det gör det, sa han. Men det kan man aldrig förutbestämma en viss tid. Ni kom överens om att be 22 och 22 blir du frisk. Det är tvärt emot slump. Jag betraktar det som ett Guds under. Och undret har hållit. Jag har dock tappat lite smak, men det är en annan sak. Gud gör under. Lyssna. När man är med om, och jag har suttit vid dödsbäddar när Guds män och Guds kvinnor har fått flytta hem. Jag kan bara säga, det är som att änglar har varit nära. Och jag vill säga det till dig och min vän. Det är skillnad att dö med Gud och det är skillnad att dö utan Gud. När den rike mannen dog vaknade han brutalt upp på en annan plats. Chockad. När Lazarus dog så var änglarna där och förde honom in i det nya riket. Och så inträffar någonting väldigt viktigt. Och jag vill att du ska veta om det. Vet du om att du ska leva i all oändlighet? På den tiden, jag tror att det har hänt lite nu efter Jesu död och uppståndelse. Jag går inte i detaljer. Men för nu går alla Guds barn upp i paradiset. Men på den tiden så var det så. Den övre avdelningen, där trons folk samlades. Och den undre avdelningen är den som hade vägrat gemenskapen med Gud samlades. Men bägge två var vid medvetande. Och det intressanta är att det fanns en kommunikation och Jesus berättade, det är Jesus som berättar detta. Han säger att den rike mannen ser av fader Abraham, ser Lazarus långt där borta. Och han ropar och han har någon form av plåga där. Det är väldigt allvarligt. Tycker ni att en läkare ska säga sanningen eller säga det som man önskar höra? Är sanningen viktig när man går till läkare eller är önskemålet viktigare? Sanningen, om vi inte får en sann beskrivning så har vi ju ingen sann medicin för den. Man måste få höra sanningen, min vän. Oavsett vad du och jag tycker så kommer vi att leva vidare efter döden. Var är de avlidnas själar nu? De befinner sig på andra sidan graven, medvetna. I det här fallet så var den rike mannen medveten om sin situation. Och vad är det som gör att han plågas? Jag vet inte. Jag kommer ju på bibelskolan här. Kanske tala om er som är med på bibelskolan. Jag vill bara säga grattis. För vi kommer klockan 15:00 idag. Det var någonting alldeles spännande. Jag ska berätta vad Bibeln säger. Men jag vill bara säga så här. Att jag undrar om inte plågan är en av såna här saker. Jag tror plågan är att man får ett fullkomlig förståelse över vilken smärta den egna synden och ondskan har orsakat människor på jorden. Plågan är insikten. Tänk så många och mycket jag har förstört och skadat hos andra. Det tror jag är den stora plågan på andra sidan. När man förstår alla hårda ord, alla hårda handlingar, alla kränkningar. Och man bad aldrig om förlåtelse. Det plågade mannen. Han insåg och förstod. Han bad om att få lindring. Och så bad han om att få vatten. Vatten står alltid för andlig närvaro. Han ville ha lindring för en själ som var förtvivlad. Jag vill bara säga en sak. Och det här är väldigt allvarlig. Det är en allvarlig predikan, Lasse. Det är det, pastor Lasse här. Det är inte jag som har skrivit det. Det är Jesus som har gjort det. Och jag är bara en brevbärare. Jag bara berättar vad Jesus har sagt. Och lyssna, min vän. Det intressanta är att en del frågar så här. Vi tänker ju på de döda nu. Men tänker de döda på oss? Har du någon gång funderat på det? Vet du vad Jesus säger? Jesus säger så här. Abraham sa till honom. Kom ihåg att du fick ut det goda. Så den rike mannen kom ihåg sitt liv här på jorden. På andra sidan. Visst är det märkligt. Den rike mannen mindes sitt jordiska liv. Och han fick en förklaring för att det faktiskt var så här nu. Han kunde inte få lindring för sin eget samvete. Syndernas förlåtelse fanns och finns inte på andra sidan, min vän. Den finns nu. Det är därför evangeliet säger frälsningens dag är alltid nu, inte imorgon. En del säger till mig så här, Sven, det är jättefint det här med att du tror på Gud och så där, men jag vill festa, och man säger på lite andra ord, men jag vill synda. Men när jag blir gammal, då ska jag bli religiös. Har ni hört det? Vem har sagt att du ska bli gammal? Vem har lovat dig att leva imorgon? Var köpte du den försäkringen någonstans? Vi har inga sådana löften, kära hässleholmare med omnejd. Inte ens i Skåne har ni sådana löften. Nu är frälsningens dag. Nu kan du avgöra evigheten. Imorgon har vi inga löften om. Mannen, den rike mannen, var oomvänd. Därför att han var van att köra med folk. Han var van att utnyttja folk. Har du tänkt på det? När han var på andra sidan så säger han till Abraham, skicka Lazarus till mig. Han är fortfarande barn och styra folk hit och dit. Betrakta Lazarus som en tjänare. Men Abraham säger som Guds representant, det funkar inte. Och han är inte hård mot man. Han säger, min vän, det är ett väldigt mjukt ord egentligen. Han säger, men kära medmänniska, förstår du inte? Nu får du skörda det du har sått. Alla vi här inne får skörda det vi sått om vi inte låter Jesus ta vår onda skörd. Det kallas för syndernas förlåtelse. Här skulle ju berättelsen kunna stanna. Men det är en väldigt intressant sak som händer. Orkar ni höra? Plötsligt säger man, och han inser, okej, jag kan inte få hjälp för mig själv. Det är en oerhört otroligt allvarlig berättelse. Men så gör ju mannen någonting väldigt fint egentligen. Han gör så här. Mannen sa, okej, jag kan inte få hjälp själv. Då ber jag dig, fader Abraham, att du skickar Lazarus till min fars hus. Jag har 5 bröder, minst de döda, vad vi har. Absolut. Han mindes att han hade 5 bröder på jorden. Han mindes det. Det är ju rätt fascinerande, eller hur? Jag har 5 bröder som fortfarande lever på jorden. Skicka upp Lazarus. Berätta om detta. Och så säger den här mannen något otroligt viktigt. Han säger, han måste varna dem. Är det sant? Är det gott eller ont att varna människor? Det är gott att varna människor. Ja, man ska inte skrämma dem. Jo, det ska man verkligen göra. Om det är äkta och sant. Vi har haft en stuga. Eller frugan och hennes 2 systrar hade en stuga på en ö som heter Åstol. Är det någon som varit på Åstol? Ingen här. Det finns mycket att upptäcka i Sverige, kan jag säga. Allt är inte i Skåne. Även om man kan tro det. På Åstol kommer man. Det är en ö på västkusten. Och man åker över en stor bro som heter, från fastlandet åker man över en stor bro från fastlandet på Körn. Och sen tar man en färja från Rönnäng till Åstol. 1981, många av er kanske inte ens levde då, men 1981 så rasade Körnborna, har ni hört det? Det var en stor oljetanker som i dimman körde på brofästet. Bron rasade mitt i natten. Och faktum är att det kom ett antal bilar åkande på den där bron. Och det är en lång, stor bro. Och slog sönder och dog. Så kom nästa bil. Fruktansvärt. Man tror ju inte att en bro har rasat som man har åkt massa gånger på, eller hur? Och så kommer en stor lastbil. Det här är alltså sann berättelse. Kommer en stor lastbilschaufför, eller lastbilschaufför, jag vet inte om han var stor, men lastbilen var stor. Och det går lite uppförs på den här bron, så att han åkte ganska långsamt. Han såg lamporna, men sen var det försvann, så såg han några lampor. Det var så konstigt, har lamporna slocknat i mitten av bron? Så han stannar sin tunga lastbil, går ur lastbilen och börjar gå på bron och upptäcker. Alltså det är ju inte det första man tänker, va? Vad händer? Vad gör han då när han ser bilar komma åkande? Tänker han så här, de får sköta sig själv? Nej, han vänder sig om, ropar, stanna! Det slutar faktiskt med att han backar lastbilen så att han hindrar. Det hade de flesta av oss gjort. Varna! Var han ond, lastbilschauffören? Nej, han var ju god. Han gör det som var rätt. Därför människor som var på väg förstod inte hur farligt det var. Min vän, du behöver vända om. Den bro du åker på kommer inte att hålla i evigheten om du inte åker på bron Jesus Kristus. Jag säger det som det är. Det låter så skrämmande. Min vän, det är det. Men evangeliumet och de goda nyheterna är, du får vända om. Det finns en annan bro, den är inte lika bred, men den går över hela vägen. Den heter Jesus Kristus. Det är det positiva. Vad kostar det? Det kostar allt och inget. Han har gjort allting klart. Men du måste vända om. Kan han inte tvinga mig? Nej, han kan inte tvinga dig. Du måste vilja vända om. Och vår uppgift här i kyrkan är att berätta det än alla helgonhelg som denna. Så den rike mannen säger, skicka upp Lazarus. Han måste varna. Bra, fint. Det är bara det att varningen måste komma här. Och då säger Lazarus, som är Guds representant, mycket. Men han säger så här, de har Moses och profeterna. Det betyder egentligen, de har skriftens uppenbarelse. Man kan lyssna på den. Nej, nej, säger den rike mannen. De tror inte på Bibeln. Men om Lazarus kommer tillbaka från de döda, då tror de. Då säger faktiskt Abraham något intressant. Han säger, om de inte låter övertyga sig ens om Moses och profeterna, så övertygar de inte ens om någon uppstår från de döda. Vi tänker så här. Bara det är lite under och tecken och smäller och blixtrar, då kanske folk tror. Folk skulle bli jättefascinerande, men de skulle bygga helt andra trosystem. Mirakeltekniker, andliga gudar. Evangeliet om Jesus Kristus är det stora, stora och största uppenbarelsen vi har. Bibeln säger att tron kommer av att vi förkunnar vad Bibeln säger. Vad Gud har gjort. Han, Jesus Kristus, är den som öppnar den här världen för dig och för oss. Det här är ett viktigt budskap. Och jag har talat kanske, jag vet inte hur, jag glömmer alltid bort när jag börjar när jag är i Hässleholm. Men jag ska alldeles strax sjunga. Nej, det ska jag inte göra, det får andra göra. Min vän, jag vill bara säga det är så viktigt. Det är så viktigt. Just nu, jag vet inte. Vi får inte kontakta de döda. Men jag vill bara säga en sak till dig. För Gud finns inga döda. För Gud finns inga döda. Alla lever för honom. För oss, död betyder skilsmässa. Min pappa dog när jag var 13 år. Han är ju skild från mig just nu. Vår son, vi har en son som heter Jona. Jag har hållit i min son död. Jag och min fru. Han dog samman med födseln. Jag har hållit i honom. Vi fick aldrig lära känna honom. Så vi är skild från honom. Men Jona lever inför Gud. Min far Olof lever inför Gud. De lever. Och hoppet om att få möta dem finns där. Det är fantastiskt. Det är trotsigt. Jag kommer få möta min son. Jag kommer få möta min far igen. Men jag får inte söka dem nu. Däremot kan det hända att jag ber till Gud. Gud talar med dem. Gud talar med alla dina släktingar och vänner som har dött i tron på dem. Gud talar med dem. Men vi ska inte göra det. Och jag vill säga det. Jag frågade Lasse om jag fick berätta. Får jag berätta en? Orkar ni höra en berättelse som är lite skrämmande, men det är mycket mer äkta än Halloween-grejerna, kan jag säga. Men ni ska förstå. Precis som Nina som sökte bland medier, sökte bland det okulta, för hon trodde att man kanske kan få kontakt med de döda. Vi får inte syssla med sånt. Därför att när vi börjar söka de döda kommer onda krafter i rörelse och lurar oss. För några år sedan, och min fru kan bekräfta den här berättelsen, ska sluta, börja snart landa med det. Jag och min fru skulle ha ett själavårdssamtal med ett par. Mannen hade haft en mörkare bakgrund men ändå upptäckt lite med Gud. Kvinnan var troende. Vi skulle träffa dem i en kyrka för att samtala med dem, och jag och min fru visste att det var ett lite tyngre samtal. Vi går och lägger oss, pratar om det, ber och sådär, så går vi och lägger oss. På natten, håll i lite nu, på natten vaknar jag av att det är någon i rummet. Och det här är ju svårt att beskriva. Men det är någon som, och det, i min upplevelse är den här mannen där, Sven, jag vill prata med dig. Jag bara, nej, i Jesu namn, gå. Sven, jag vill prata med dig. Nej, gå. Och så försvann den här upplevelsen. Dagen efter åker jag och min fru till kyrkan i Stockholm, där vi skulle träffa det här paret. Träffar den här mannen och kvinnan. Det första mannen säger till mig är, lyssna nu. Sven, jag besökte dig igår, men du vill inte prata med mig. Kan ni förklara det? Och så fick vara med och berätta för honom att det där är okulta ting. Man får inte hålla på med sådana saker. Och vi fick förklara för honom att, för han hade nämligen sysslat med mycket starka okulta saker. Och han försökte ta med sig det in i en kristen värld. Det går inte. Du måste stänga alla okulta källor. Det är inte välbehagligt inför Gud. Utan vi avsäger oss all okult och all mediala egenskaper. Och så låter vi den helige ande få leda oss. Han kan tala och han kan uppenbara. Är ni med mig, kära vänner? Det finns en sån törst efter andlighet där uppe. Är ni med mig? Inte bara Nina i Stockholm, utan i Hässleholm och Skåne. Har ni hört talas om att det finns ett andligt sökande? Har ni det? Där man sysslar med både det ena och det andra. Därför att man är törstig efter andliga upplevelser. Får man inte dricka rent vatten så dricker man orent. Vi måste förkunna en levande kristendom. Med en helig ande och goda änglar. För de finns. Så min vän. Jesus Kristus är Herre över både levande och döda. För oss döda. Och jag vill säga till dig min vän. Alla knän ska en gång böja sig för Jesus. Men det är så viktigt att vi böjer oss här och nu i tiden. Det finns ingen högre uppenbarelse än skriften. Han, Moses och profeterna. Han, lejonet av Juda. Han, lammet som tog bort världens synd. Det är det stora budskapet. Du är så värdefull för Jesus. Du är så värdefull för Gud, du som sitter här och du som lyssnar på detta. Han har gjort allt klart för dig. Vänd om från bron som har rasat och låt oss åka på den lilla smala bron som leder hela vägen in i evigheten. Och när vi är med Gud ska vi alltid få vara med honom. Ska vi be tillsammans medan låtsångarna kommer upp? Fader, vi tackar dig. Jag tackar dig för mina syskon här och människor som besöker den här kyrkan just nu, den här förmiddagen. Herre, tack att vi får vara trons folk. Inte ens döden kan skilja gemenskapen med dig. När det är dags för oss, då kommer änglarna och hjälper oss över bron in i trons rike, där vi får komma närmare Gud. Tack Jesus att du också hör och möter människor just nu som ännu inte har upptäckt. Man tror man kan åka över den där bron in i det okända. Men nu den här alla helgonhelgen så varnar vi dem och vi säger vänd om, ta en annan väg. Vägen är Jesus Kristus. Han är livet. Han är sanningen. Tack att du gör det. I Jesu namn.